Författare och filmskapare har ofta använt sig av fantasifenomenet tidsmaskin för att förflytta sig tillbaka till forntid eller in i den okända framtiden. Men sådana resor kan bara företas i fantasins värld. I verklighetens värld är det ingen människa som kan ta sig ur tidens grepp. Den har fullständigt herravälde över oss. Hur gärna vi skulle vilja vrida klockan tillbaka, så kan vi det inte. För att kanske uppleva angenäma stunder tillbaka i livet. Eller vrida den framåt för att driva på tiden. När vi kanske vandrar genom svåra passager i livet. Alla är vi lika mycket offer för den ständiga växlingen mellan dag och natt. Ingen av oss kan ändra på årstidernas gång. Alla måste vi följa med jorden på dess årliga färd runt solen. Och för varje varv så tvingas vi konstatera att vi blivit ett år äldre. Ingen kan manipulera med tiden. Ingen kan stoppa den. Ingen kan lägga till. Ingen kan dra ifrån. Ingen kan samla på tid och spara på dagar och år. Tiden går oss ständigt ur händerna. Vad du gör av den här dagen kommer du aldrig att kunna gå tillbaka och ändra på, hur gärna du än skulle vilja. Vi har lärt oss visserligen att mäta tiden på de mest sinnrika sätt, inte bara i dagar och år, utan i hundradelar, ja tusendelar av en sekund. Men även om vi noggrant lyckas mäta tiden, så kan vi ändå aldrig behärska tiden. Det är inte vi som är herrar över tiden. Det är inte heller vi som är herrar över livet. Och även om vi skulle uppfinna ett vaccin mot både cancer och AIDS, så kan vi ändå aldrig göra oss till evighetsvarelse. Predikaren är en bok i Bibeln som på ett särskilt sätt vill få oss att inse livets korthet och förgänglighet. Inte för att beröva oss livsglädjen, utan för att göra oss till realister som förstår att på ett rätt sätt ta vara på livet och glädja oss över det. Och jag måste säga att personligen är jag väldigt tacksam över att predikaren finns med i Bibeln. Den har varit mig till oerhörd tröst och hjälp i mina försök att tolka livet och förstå dess villkor. Jag älskar predikaren för hans orädda realism och hans absoluta ärlighet inför de svåra livsfrågorna. Predikaren vill göra oss till realister, men till realister som tror på Gud, som fruktar Gud, som räknar med Gud, ja, som älskar Gud. Han vill väcka oss ur falska drömmar och illusioner. Han vill att vi ska bli sanna och jordnära till livet. Och han möter den jordbundna människan på hennes egen mark och visar på hur förfängligt det är att göra livet till ett mål i sig själv. Han vrider och vänder på livet och synar det ur alla vinklar för att se om det verkligen är värt att leva. Han tar oss gärna med till en begravning. Ja, han säger till och med att det är bättre att gå i sorgehus än att gå i gästabudshus. Vilket chockerande påstående. Bättre att gå i sorgehus. Hur i all världen kan man säga så? Är inte det bara en bekräftelse på Bibelns negativa livshållning? Inte alls. Predikarens avsikt är nämligen att få oss att tänka. Han förklarar sig om begravningens fördel och säger: ty där är slutet för alla människor, och den efterlevande må lägga det på hjärtat. På en begravning lär man sig något, nämligen att livet är osäkert och flyktigt, och att döden är säker och ofrånkomlig. Den insikten kan i sin tur leda till ett visare sätt att leva. Därför fortsätter predikaren med att säga: det visas hjärtan är i sorgehus, och dårarnas hjärtan i hus där man gläds. Predikaren menar inte att festen inte skulle ha sin plats i det mänskliga livet. Men när det gäller att få ett rätt perspektiv på tiden och på livet i stort och på sig själv som människa, då har faktiskt begravningen mer att ge än lördagskvällens party. Dåre kallas den som bara envist försöker hålla karusellen igång för att slippa behöva tänka. Musiken får inte tystna, sångerna får inte ta slut, TV:n får inte stängas av. Han värjer sig för alla situationer som kan få tankarna om livets allvar att tränga sig på. Målet med den här gudstjänsten är att du skulle tänka över ditt liv, ditt eget liv, dess mening och dess mål. Att du skulle låta dig drabbas av insikten om din egen flyktiga existens och börja fråga vad det egentligen är som livet går ut på. Vi är inte herrar över livet. Vi bestämmer inte tiden för vår födelse eller tiden för vår död och långt ifrån allt det som händer däremellan. Du och jag hade ingenting att säga till om när vi skulle födas, var vi skulle födas, av vilka föräldrar vi skulle födas, vilka arvsanlag vi skulle få, om vi skulle bli man eller kvinna. Vi bestämde inte heller vår uppväxtmiljö eller mycket av det som kom att prägla vår personlighet. Lika lite som vi bestämde över vår födelsedag kan vi bestämma om vår dödsdag. Predikaren säger: ingen människa har makt över vinden till att hejda den. Ej heller har någon makt över dödens dag. Visserligen kan vi förkorta vårt liv. Det är sant. Och många försöker också göra det för att de helt enkelt inte orkar leva längre. Men ändå är det uppenbarligen så att de flesta av oss hellre vill leva än dö. Men hur väl vi lever och hur mycket omsorg vi än lägger ner på omvårdnaden om vår kropp, så måste vi ändå dö en dag. Och den dagen kan du och jag i förväg själva inte bestämma. Ingen kan säga i förväg: jag ska bli 84 år. Ja. Inte ens om din morgondag kan du uttala dig med säkerhet. Din ungdom, din hälsa, din ekonomi idag är inga garantier för hur livet kommer att se ut imorgon för dig. Vi lever i en värld där så många osäkra och okontrollerbara faktorer ständigt gör sig gällande och som plötsligt kan förändra hela vår livssituation. En liten tumör börjar växa. En halkig vinterväg och olyckan är framme. Svårigheter av annat slag, skilsmässa, familjeproblem eller arbetslöshet kan plötsligt komma in i vår livsväg och vi tvingas inse att livet inte alls blev vad vi hade tänkt oss att det skulle bli. Kanske du befinner dig i en sån livssituation idag. Du planerade, du jobbade, du satsade hårt. Men det blev ändå inte vad du hade tänkt dig. Det gav inte vad du hade hoppats. Predikaren säger: allt kan hända alla. Det vill säga, ingen går säker. Vi jäckas ofta i våra planer och i våra förhoppningar. Drömmar slås i spillror och besvikelsen tär inom oss. Livet gav inte vad det tycktes utlova. Och ändå så tycks många människor leva som om de trodde att de skulle stanna här för alltid. Men vi ska snart bort, liksom otaliga generationer före oss. Släkten går och släkten kommer, och jorden står evinnerligen kvar, säger predikaren. Det är bara scenen som står kvar, men skådespelarna växlar ständigt och ersätts med nya, som också de dör. Och jorden tycks inte alls beröras av människogenerationernas ständiga växlingar. Våra mänskliga företag är som att bygga sandslott på stranden. Redan innan solen har gått ner så har vågorna sköljt bort dem och spåren efter oss är borta för evigt. Vårt behov av att vilja bidra med någonting bestående jäckas ständigt av våra sköra levnadsvillkor. Och vad vi än lyckas göra så försvinner det till obetydlighet i ett längre perspektiv. Du och jag ska inte bara dö. Vi ska också glömmas bort. Ja, det tragiska i vårt samhälle är att många faktiskt glöms bort redan innan de är döda. De sitter på institutionerna och märker hur besöken blir allt färre och färre. Och ensamheten är deras enda följeslagare. Också du och jag ska glömmas bort. Inte av barn och barnbarn, förstås. Men i nästa generation kommer ingen att tala om oss längre. För ingen bland de levande finns kvar som kan minnas oss. Predikaren kände stark upprördhet och uppgivenhet inför den här insikten. Han kände leda vid livet. Vad tjänar det till att försöka göra någonting av livet om döden ändå plötsligt kommer och slår allt i spillror och bara sopar bort ett helt livsverk som vore det höstlöv på gatan? Och vi själva ska bara ner i en grav och multna bort. Ett liv så nyckfullt och så oberäkneligt, kan det ha någon mening? Är det vi satsar på verkligen värt alla ansträngningar? Kan det ge den tillfredsställelse vi djupast söker som människor? En känd idrottsman med massor av världsrekord och guldmedaljer från sin strålande karriär sa i en intervju mot slutet av sitt liv: tala inte om mina världsrekord. Det är strunt. De är mindre värda än löven som föll i fjol. Du ser, närheten till döden tvingar oss att utvärdera livet. Och därför är begravningen nyttig för oss. Det är därför som en sjukdomstid faktiskt kan lära oss mer än många, många år av hälsa. Predikaren vill få dig att ställa frågan: var det så här jag ville att livet skulle bli? Är det så här jag vill att det ska fortsätta? Eller som han själv formulerade: vad nytta har en människa av all möda och hjärteoro som hon gör sig under solen? Inte ens om natten får hennes hjärta någon ro. Hon arbetar, hon sliter och stressar och jagar, förlorar sömn, drar på sig magsår och hjärtbesvär, försummar fritid och familj, riskerar äktenskap och vänskap. För vad? Det tycks vara ett svidande högt pris för något som ändå inte håller vad det lovar. För något som vi heller aldrig kan behålla. Ty lika naken som hon kom ur sin moders liv, lika naken måste hon gå bort, säger predikaren. Och för all sin möda får hon ingenting som hon kan ta med sig. Döden gör fullständigt slut på ditt inflytande över allt som du försökt bygga upp under livet. Varför detta jagande efter vind? Hur ska vi komma ur ekorrhjulet? Hur ska vi finna mening med det vi gör? Hur ska min vardag kunna betyda någonting? Finns det något som kan ge bestående värde till livet? Nej, säger predikaren. Inte om du begränsar dig till det som bara är under solen. Som människa bär du nämligen på evigheten i ditt hjärta. Och därför kan du aldrig finna någon slutlig tillfredsställelse i en värld där förgängelsen härskar. Som människa kräver du en högre mening med livet än vad en enbart materialistisk livssyn tillåter. Predikaren har identifierat sig med den mänskliga våndan och ångesten över livets skörhet och förgänglighet. Men han slutar inte där. Han lämnar oss inte ironiskt hånskrattande åt livet. Han lämnar oss inte i uppgiven pessimism. Predikaren har funnit en hemlighet som har sin grund i honom som är över solen. Och när han introducerar honom, Gud, skaparen, då förändras hela perspektivet. Då börjar ljus strömma in i bilden. Det finns en glädje mitt i fåfängligheten. En glädje som kommer från Gud, skaparen. Predikaren säger, ta emot livet som en gåva från Gud. Hemligheten till glädje ligger inte i tingen, inte i maten, inte i drycken, inte i ägodelarna, utan i honom som ger oss allt detta. För människan kan ha allt detta yttre, men ändå sakna förmågan att njuta av det. Jag läste om en man i New York som nyligen vunnit 7 miljoner. Men uppgivet sa han till massmedia, vad ska jag med alla pengarna till? Jag kan ändå inte köpa min hälsa tillbaka. Av den materiella standarden att döma så borde väl det svenska folket vara ett av de lyckligaste folken i hela världen. Men är vi det? Är det tillfredsställelse och glädje som kännetecknar oss som folk i det här landet? Människan är skapad för någonting mer än det som är under solen. Och därför kan hon aldrig stilla sin hunger så länge hon lämnar skaparen utanför. Hon är dömd till slutlig besvikelse. Hur tragiskt är det inte att en människa kan tillbringa hela sitt liv med att arbeta hårt, svettas och oroas i jakten efter den tillfredsställelse som egentligen bara kan komma till henne som en gåva från Gud. Att frukta Gud är inte bara vishetens begynnelse, utan också glädjens och meningsfullhetens begynnelse. Det är hos gåvornas givare som du kan finna den slutliga tillfredsställelsen genom ett personligt förhållande till Gud, din skapare. Men hur kan vi veta att det påståendet inte bara är ytterligare en illusion? Att tron på Gud inte bara är en tablett att suga på för att göra livet något mera uthärdligt? Jo, det har med trovärdigheten hos en historisk person att göra, nämligen Jesus Kristus. Han som sa, vem kan med all möda lägga en enda aln till sin livslängd? Han sa också att livet är viktigare än födan, att kroppen är viktigare än kläderna, men att själen är viktigare än allt i hela världen. Han sa också att människan inte lever bara av bröd, utan av allt det som utgår från Guds mun. Och samma bibel som förkunnar människans förgänglighet har som sitt viktigaste budskap att lyfta fram ett hopp för människan. Ett hopp som inte är grundat på en åsikt, utan på någonting som har hänt i historien. Bibeln påstår inte bara att Gud finns, utan att han också i Jesus Kristus har stigit in i den mänskliga historien för att bryta syndens och därmed också förgänglighetens bojor. Det är vad det tomma korset och den tomma graven vittnar om. Därför kan Gud erbjuda dig ett liv som inte är underkastat förgängelsens lagar och makter. Han ger dig inte nyckeln till livet så att du kan förstå alla hemligheter. Men han gör någonting ännu mycket större. Han ger sig själv. Han ger sig själv till dig. Vilken Gud! Mitt i en värld som suckar. ökar och våndas under förgängelsen, och där så mycket av trasighet och obesvarade frågor finns, mitt i en sådan värld har han givit sig själv. Han själv kom in i den här världen för att bli ett med oss, för att gråta våra tårar, för att känna våra smärtor, men framför allt för att bära våra synder i sin kropp på korsets trä, när han gav sitt liv till lösen för att befria oss från tomhetens välde och meningslöshetens välde. Och nu står han här idag, mitt i din trasighet och i din uttröttade jakt efter livsmening, och han erbjuder sig själv till dig. Kom till mig, ni alla som arbetar och är betungade, så ska jag ge er ro. För jag är livets bröd. Den som kommer till mig, han ska aldrig hungra. Är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten. Jag har kommit för att ni ska ha liv, överflödande liv. Jesus gör alltså anspråk på att kunna stilla människosjälens hunger och törst. Tänk om det finns ett bröd som du aldrig har smakat. Tänk om det finns en källa med friskt vatten, men som du aldrig har druckit ur. Tänk om det brödet och den källan är Jesus. Kan du tillåta dig den tanken? Ingen har så talat rakt in i vår förgängelse som han gjorde. Till dig som förtvivlar just nu, därför att du inte orkar ta till dig livet, eller därför att du helt enkelt måste konstatera att livet har gått ifrån dig. Till dig säger han: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, han ska leva om han än dör. Vilka ord! Vilka ord till dig och mig som förgängliga människor. Det finns en uppståndelsesmorgon. Det finns en verklighet bortom förgängelsen. Det finns ett hemland när människoanden inte orkar längre. Endast skaparen har auktoritet över förgängelsen och tiden. Han kunde göra blindas ögonseende och dövas öron hörande. Men den rollen behåller han för sig själv. Många som lyssnar till den här gudstjänsten tror säkert på en Gud någonstans. Men idag vill han komma dig personligt nära. Gud ser ditt hjärta. Och vi människor är inte så olika när allt kommer omkring. Våra villkor är ganska lika varandra. Samma jord lever vi på. Samma luft andas vi. Samma sol, samma tid, samma förgängliga kroppar. Samma rädsla inför lidande, sjukdom och död. Samma önskan att vilja se en mening med livet. Denna din längtan kan förlösas idag. Är det då inte fantastiskt att det finns en evig Gud som i Jesus Kristus ger dig och mig som människor följande underbara erbjudande? Frid lämnar jag efter mig till er. Min frid ger jag er, inte så som världen ger den. Era hjärtan var inte oroliga eller försagda. Tro på mig. En Gud som erbjuder sig själv och sin frid till dig. Han som har både tiden och ditt liv i sitt våld. Han vill att du blir hans idag. För allt annat ska förgås, men hans ord ska bestå för evigt. Och hans nåd och hans trofasthet ska aldrig lämna dig. Amen. Herre, hjälp någon att finna dig idag. Amen.